Kopodden av Växa.
Det var den här vi fick.
Ja, där är priset.
Ja, här är priset. Och det sa vårt barnbarn för ett tag sedan. Du får absolut inte ha den så dammig. Du måste ju damma den. Du har ju fått den av kungen.
Ja, och nu ser det ut som du har städat den bara för jag ska komma och kolla då.
Nej, det har jag inte gjort. Men,
eller är det barnbarnet igen som har varit här?
Det bara, jag tänker på det barnbarnet är det bäst jag sköter mig.
Ja. Nu ser ju inte våra lyssnare familjen Berg 2016. Det är 5 år sedan i år då. Mm.
Det där är ju alltså i koppar. Och så överdelen är som ett mjölkpaket. Och underdelen ska vara som ett kojuver. Så att fötterna är ju 4 spenar då.
Sen fick man någon inspirationsresa också eller?
Ja, och då var vi på Hannover.
En lamprisutställning i Hannover. Väldigt stor.
Fick ni någon inspiration?
Nej, det tror jag inte. Det var så stort så det var... Vi gick igenom 3 hallar på 1,5 dag liksom, så det var ju många hallar som helst. Så det, nej, men det var bara roligt.
Det blev en nöjesresa och framförallt så fick vi väl se att vi tycker vi har kanske mycket att välja på i Sverige, men det är ju bara en bråkdel av maskinen mot vad det finns utomlands i världen liksom. Så det var intressant bara att se det, hur stort lantbruket egentligen är.
Här är Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Hallå där! 2016 års vinnare av Växa-priset Årets mjölkbonde är dagens huvudpersoner denna kopodd. Vi har hamnat i Västgötska trädet hemma hos Anders och Anna Berg som tillsammans med sonen Rickard äger och jobbar på Tummarp.
Jag tycker det är ganska trevligt att jobba ihop med sin familj. En gård är en samlingspunkt kan man säga. På ett helt annat sätt då än om man har bara ett hus.
Man skulle kunna kalla familjen Berg för riktiga vinnare. Man har också tagit emot medalj, guldmedalj från kungen efter 23 års leverans, prickfri leverans av mjölk. Och även om familjen Berg har vunnit priser så tycker de ändå att det finns mycket kvar att göra.
Vi har liksom inte hållit på med det här hela livet med djur och lantbruk och så. Utan vi har ju valt detta själva och vi håller ju fortfarande på att känna och bygger upp ett företag eller en produktion.
Hur var det att få det här priset?
Ja, det var ju väldigt... Vi visste ju inget om egentligen. Det var ju någon som hade skickat in, nominerat oss det här. Och sen så jag plötsligt så ringde de. Och, de tog väl in bokföringen och
ja,
sånt där.
Ja, de ringde och sa att vi var nominerade. Så vi skickade in vår bokföring. För att det här priset är ju inte bara att man har kanske bästa kon. Eller så, utan detta är ju helheten på hela lantbruksföretaget. Och där vi skickade in vår bokföring då. Och sen fick man vänta och se.
Och allt var i ordning då tydligen.
Ja, det var okej. Ja.
Familjen Berg är ju alltså flerfaldigt prisbelönade. Förutom den överraskande vinsten av årets mjölkbonde så har de också fått ta emot guldmedalj från kungen efter 23 års prickfri leverans av mjölk. Något som de närmade sig i ett antal år genom ett antal delmål.
Diplom.
Diplom började
med. Jag började med diplom och sen plaketter och... Brons, silver och innan man får guldmedalj.
Det trappas upp till de här 23 åren.
Så det här hade ni mer koll på att det här kanske kommer? Medan Växa-priset då var en överraskning.
Det var det. Detta följer man ju år från år då.
Den här kungamedaljen får man då när man har levererat mjölk felfritt i ett antal år.
Ja, just det. Men felfritt. De allra flesta har ju levererat mjölk mer än 23 år. För att felfritt är ganska stora krav. Då det får inte ha hänt någonting med mjölken. Man får inte ha glömt att sätta på tanken till exempel. Mjölken är för varm eller någonting sånt. Utan år från år så får man ett bevis på att i år har ni klarat det här.
Växas och Ludvig & Companys pris årets mjölkbond det är ju ett pris. Och guldmedaljen för prickfri leverans av mjölk ett annat. För svenska lantbrukare. Och i Tummarp har man alltså fått ta emot båda. Något som är viktigt enligt Carl-Jan Granqvist. Professor i måltidskunskap. Han menar att varje skrå behöver uppmärksammas. Och hedras ska den som hedras bör.
Alltså jag har haft glädjen att vara med i konserthuset i Stockholm när kungen delar ut medalj till dessa människor som har mjölkat. Och det är så rörande att se en sån här kanske 80-årig kvinna niga inför kungen och så titta på hennes händer, dessa slitna stora arbetshänder. Och det tycker jag är väldigt bra. Vi måste visa de här yrkesmännen väldigt respekt. Precis som vi gör med teknologer eller inom andra yrkes... Som det nu till exempel börjar växa fram bland kockar. Man måste hitta den där excellensen och verbalisera, uttrycka och också diplomera excellens även på detta område.
Just när vi fick det här guldmedaljen 2013, jag var så fascinerad. Det var så festligt, det var så, och man var så omhuldad och alla tyckte man var duktig. Och det hör aldrig en egenföretagare, en lantbrukare hör aldrig att man är duktig. Men alla sa det till oss, man, till slut trodde man nästan på det.
Tummarps gård.
Namnet på gården, Tummarps gård. Blev årets mjölkbonde 2016. Ligger i Västergötland. Drivs av familjen Berg, Anders och Anna Berg. Antal kor, 120 kor. Hektar, 310 hektar plus vall. 100 hektar och bete, 100 hektar. Antal anställda, 3 anställda, 3 ägare. Odlar, vall, vete, korn, majs. Gillar, rasen, korn. Gillar både Holstein och SRB.
Vi började med en ärendegård några kilometer därifrån med 24 kor. Och har byggt upp ett därefter hela tiden då, innan vi köpte detta 97 då.
På den åker som finns bakom mitt barndomshem då, i Skultorp, där plöjer han med en stor ardennerhäst minsann. I dessa dagar, apropå många maskiner.
Vi är väl lite modernare här, så häst har vi inte nu, men... Många lantbruk tror jag det går tillbaka. Vi får nog en större bredd tror jag i framtiden. Alltså att många kommer att driva på ett gammalt sätt. Och det är väl bra, tycker jag, lite kul också.
Har du någonsin harvat med en häst?
Nej, men i mitt föräldrahem så hade vi häst i början. Men då hade vi mest att släpa ihop höet till de där höhärsorna som man gjorde. Men då var jag en 6-7 år, så det var ju på 60-talet någon gång.
Om du jämför lantbruk då, när du var liten, med idag, hur stor skillnad är det egentligen?
Ja, det är jättestor skillnad. Det är väldigt svårt att jämföra, alltså, för maskinerna tar ju över mer och mer.
Var det alltid självklart att du skulle hålla på med det du håller på med?
Nej, det var det inte. Efter skolan så började jag på ett ostlager i Stenstorp. Och sen så körde jag lastbil i några år. Sen gick jag lantbruksskola efteråt det. Sen blev det... Att jag började jobba på en gård då.
Hur är det med dig?
Jag är också född på ett lantbruk, en liten gård med 12 kor när jag var liten. Och sen gick jag ju ekonomisk utbildning, så jag jobbade på kontor i några år. Och sen köpte vi hus och så föddes barnen och sen började vi egentligen titta på gårdar.
Sen 1985 började vi.
Från 12 kor då i ditt fall, till hur många idag?
130 eller 130-140. Kor.
Ska gå in och kolla på dem?
Ja.
Hur många liter blir det på en dag?
Ja, det är så olika. De här som är nykalvade då, de kan ju mjölka upp till en 30 liter per gång. Alltså en 60 liter per...
Igår så tittade då hade vi skriver upp varje dag hur mycket de mjölkar. Då hade vi mjölkat exakt 5000 liter på en dag på ett dygn.
Om jag har förstått det rätt. Så mjölkar ni i grop. Vad betyder det för en lekman som jag?
Ja, det är ju att de går in på varsin sida av en grop kan man säga. Och så står vi en meter längre ner. Så då har vi djuret och allt i lagom höjd då. Man behöver inte krypa ner på knä och man behöver inte stå så högt över huvudet heller då. Utan det blir lagom höjd.
Är det någon fördel även för djuren att man gör på det sättet?
Ja, när vi började som lantbrukare hade vi uppbundet, som man sa. Då stod ju alla, nu går de ju lösa här i ladugården. Men då stod de ju var en hade sin egna plats. Och där gjorde vi ju allt med dem. Och då märkte jag ibland att man kan bli lite rädda när man kom upp till dem. Men nu när de går in här i mjölkgropen, då vet de att nu är vi på väg in här. Och här är mjölkning som gäller. Så där kan jag se lite skillnad.
Kan du se skillnad på ko och kor då?
Ja, en del, inte alla. Jag kan inte alla, men nästan.
Ska vi gå vidare?
Ja. Kopodden av Växa med Lotta Bromé.
Nu är vi inne då.
Har vi fått en kalv idag.
Vilken söt nos.
Hon heter 995 som har fått en kalv.
Hej, 995. Gick det bra med förlossningen?
Ja, hon klarade den alldeles själv. Hon fick en kvigkalv. Det gick snabbt och lätt.
Så hur ser livet ut för den lilla kalven nu? Och vad händer här nu?
Ja, nu får han ju vara i en ensambox ett tag här och få råmjölk. Det är väldigt gul mjölk, det är väldigt mycket protein i början i mjölken. Och sen efter någon vecka får han komma och få sällskap av fler kalvar.
Ja, där ligger till och med efterbörden kvar där. Det har skett nyligen. Där.
Ja, många äter upp en. Och det är något som är i naturen att de döljer någonting. Att de vill inte visa någonting utan då... Det är inte alla som gör det, men det är en del gjort. Särskilt äldre kor.
Men jag utgår ifrån att den här graviditeten var planerad.
Jajamän, det är väldigt noga planerat. Vi försöker ju att få ett antal kalvar per månad då, så vi ska få jämn beläggning hela året. Anna, min fru och Rickard, våran son, de seminerar. Då köper vi in sperma då, som ligger i kväve. Så vi har allt det där hemma då.
Kor. Kor. Ska vi se, nu går vi vidare inåt här. En del ser stora ut.
De är ganska stora när man kommer ner.
När man kommer nära så
här. Här står de ju och äter. Det kommer in en vagn här på räls i taket. Som delar ut maten då. Som vi blandar på ett annat ställe. Och vi har ju olika recept då. En grupp får ju lite bättre då, som mjölkar lite mer då. Och så alla får äta så mycket de vill. Förr var det ju mer att man vägde upp och såna här saker. Men nu har vi en mixer. Så det mixar all fodret då.
Jag såg den där lilla gråa kalven där borta. Och nu ser jag andra gråa där som nästan är ulliga. Alltså står närmast där. Känns det som ett får?
Det är alltså kött. Vi har kortat dem med köttras. De kor som inte kalvar så mycket som vi egentligen vill lägga på då. De tar vi och seminerar med köttras. Då får vi en bättre kalv när vi skickar till slakt då.
Men går de till slakt när de är kalvar eller väntar
nej,
de ett tag?
Nej, det är nästan 2 år när de går till slakt.
Händer det att man fäster sig vid någon sådär så det känns jobbigt?
Det är väl mest korna i så fall som man har haft länge kanske. Barnbarnen har en speciell ko nu som kalvar häromdagen och heter 521. Och det är en lite speciell kossa, det måste jag säga.
Min favoritko.
Vad är det som är speciellt med den?
Ja, och då tittade efter den när man kom. När hon skulle kalva nu så stod liksom, då sökte hon ögonkontakt och sa att nu är det dags, nu vill jag gå till den här boxen och jag ska kalva. Och väldigt lugn ko och ja, det är lite speciellt.
Så det är din favoritko?
Ja, min och barnbarnens då.
Här är foderköket. Här blandas allt foder då som går till djuren då. 2 sorters ensilage och 1 sorts majs då. Plus halm och kraftfoder och spannmålskross, mineraler blandas i en blandare då. Vi tar hjälp av foderrådgivning emellanåt sådär, annars så vår son Rickard grejer mycket med det där. Så att, men sen ibland så är det bra att ta lite hjälp.
Hur tänker ni då om framtiden?
Ja, nu är jag 65 år i år så jag vet inte, men jag tänker inte så långt. Det får bli vad det blir.
Det är ju en fördel att vara egenföretagare. Vi bestämmer ju själva när vi går i pension. Och vi har liksom inte hållit på med det här hela livet med djur och lantbruk och så. Utan vi har ju valt detta själva och vi håller ju fortfarande på att känna och bygger upp ett företag eller en produktion. Jag känner mig inte som att vi är på väg ut för på något vis. Utan det är istället bara att sonen är med i det hela då. Och han är delägare så vi har en tredjedel var. Det började med för länge sedan.
Som ni hör, Anders och Anna Berg tillsammans med sonen Rickard har liksom vuxit bit för bit. Och de är absolut inte färdiga med sin gård utan vill fortsätta expandera. Men hur ska man göra då om man vill fixa en investering? Finns det hjälp att få? Om det vet Helena Börjesson, en av Växas experter.
Kokunskap.
Hur kan du som rådgivare vara behjälplig när det handlar om investeringar?
Jag kan diskutera med företagaren vad det är för någonting den vill göra. Alltså vad är det för investering, vad är syftet med den, vad är målsättningen, vart vill man och så vidare. Det tycker jag är en av de viktigaste frågorna, att man har klart för sig liksom lite, alltså vad är syftet och nyttan. Och sedan räkna naturligtvis, vad innebär det här? Finns det olika varianter, scenarier och så vidare? För att se olika alternativ helt enkelt, och kostnadsnivåer och allt sådant.
Vilka olika typer av investeringar kan det handla om?
Inom mjölk så är det väl en av de vanligaste, med att bygga ut eller bygga nytt stall och allt vad det innebär med utrustning och så vidare då. Det kan ju också vara att man ska köpa en ny fastighet, en tillgård, och räkna på driften där. Vad kommer det att innebära? Och hur många djur får jag plats med? Eller ska det bara vara växtodling och så vidare? Så det är mycket att räkna på och diskutera olika alternativ.
Hur enkelt är det då att få med banken på, så att säga, gröna lån?
Ja, det är lite olika. Det är från gård till gård, kan man väl säga, hur förutsättningarna ser ut. Så som jag upplever i alla fall, så tycker jag att bankerna generellt sett har gått mer till att bedöma företagets styrka. Är det bra snurr på företaget helt enkelt? Och hur är företagaren? Är det en bra ledare, en bra företagsledare som har koll på sitt företag och har en plan? Det tycker jag att de efterfrågar mer, liksom att se en affärsplan. Och det kan jag ju som rådgivare också vara ett bollplank i att hjälpa till att skriva den, eller få fram den, kan man väl säga då. Förut var det mer säkerhet i fastigheten, nu är det både säkerhet men framförallt företagandet som är i fokus.
Kopodden av Växa.
Vi har tre barn, Rickard är äldst och så har vi två döttrar som är yngre. Jag tror att för 12 år sedan ungefär, då skrev vi ett papper, alla fick sätta sig ner och skriva hur vill vi det ska vara om 10 år. Och det tog vi fram nu för ett tag sedan, och det var ganska intressant, för det stämde ganska bra faktiskt. Och då är det så att flickorna är inte intresserade av lantbruk, utan det är Rickard, och han har ju varit med här hela tiden, kan vi säga. Så han är ju delägare då, så håller vi på och kämpar på och utvecklar tillsammans med även personalen. Är ganska delaktiga, kan jag tycka. Vi är tre anställda och så är det tre ägare, så att vi diskuterar mycket när det är någonting.
Vad sysslar döttrarna med nu då?
Det ena är inom kriminalvården och den andra är inom
handikappomsorgen.
Så ni tar hand om kor, de tar hand om människor?
Ja, kan man säga.
Jag brukar tänka så här, att det är ingen av oss, inte någon i familjen som har en 7-4 jobb eller 8-5, utan vi har hela tiden sådana här jobb där vi alltid ska finnas till hands. Det är märkligt att man väljer sådana yrken, men det har vi gjort allihop.
Ja, vad ska man kalla det? Lantbrukare eller bonde? Vad tycker du?
Ja, lantbrukare.
Varför?
Nej, det vet jag inte, men jag säger nog så.
Bonde är väl lite negativa, bonde på lite dumma bönder och så vidare. Jag har liksom stigit i graderna nu, för jag brukar tänka att bonde söker ju fru. Och jag är redan bondens fru, så jag står högt i rang.
Ja. Men det är lite talande då, alltså att väldigt många söker sig från storstäderna och ut på landet. Och jag tror de är inspirerade. Det där programmet har hur många tittare som helst.
Alltså jag tycker det har blivit lite sämre än vad det var i början. För att då visar de mer vad som hände på lantbruket. Nu är det mer tjafs och vi följer det ju. Det gör vi.
Har sonen någon eller söker han fru?
Nej, han har fru och fyra barn. Så vi hoppas att det var här.
Ja, här är hela familjen.
Här är hela familjen.
Oj, vad barn och barnbarn.
Ja, vi har 7 barnbarn. 3 barn och 7 barnbarn.
Det måste vara både morfar, mormor, farmor och farfar.
Ja, men farmor och farfar låter ju så gammalt, men det får man ta som det
är. Är det bättre än mormor och morfar?
Ja, det låter lite fräscht tycker jag. Men jag har blivit mormor, då är man lite farmor, då är man lite mer dämpad.
Vad tänker du om du får, eller ni, vad tänker ni om ni får låta fantasin få fritt spelrum? Kanske barnbarnen tar över någon gång i framtiden, eller?
Ja, den ena är väldigt intresserad. Men så vet man ju inte om det håller i sig. Det kan ju ändras under tidens lopp då. Men de är med hela tiden och åker med. Och de kör lite själva och är med hos djuren. Alltså de följer ju med hela tiden.
Vi kan se när vi rillar också.
Ja, kan vi kolla. Ska vi gå och kolla på rillningen?
Det är växlar som är.
Jag tror det är en växabil då. Vad gör de här nu då?
Ja, de är ju här och rillar upp golvet då, för det har blivit för halt. Så vi har fått skador på våra djur. Så att, därför så gör vi spår i golvet då, för att de ska klara, inte halka. Vi gjorde detta för 10 år sedan ungefär. Men det har liksom blivit så blankt så att det har blivit så halt då. Så vi får göra om det. Så att, han gör såna här spår i Fast det blir mer spår nu då.
Så nu är vi inne i det andra stället, men det här är ju ett nybyggt.
Detta byggde vi 2011 och där har vi då ifrån småkalvar då, eller de är väl en 5 månader kanske när de kommer hit. 4-5 månader och så är de ända till de semineras till de kalvar.
Tjurarna, de blir ju stutade bort i mitten någonstans, eller har blivit stutade. Och sen får de vara ända till de är här, då går de till slakt.
Ja, för de här tänkte jag, de såg så stora ut.
Ja, de är...
De ska ut på bete. Det är bara några som ska vara kvar inne. Sen ska de ut på bete. Det är faktiskt jobbigt att ha dem ute också. För att vi bor så nära Store Vägen. Så förra året fick vi faktiskt 2 påkörda. De fick avliva. Så det är roligt att släppa ut djuren. Men det är lika roligt att ta in dem på hösten. Då känns det lugnare. Liksom.
Man stänger dörren och så vet man. Nu är de inomhus. Det är jätteskönt.
Var står din favoritko?
Hon har kalvat nu, så var inne i andra laggården. De korna som är här, de är sinta, säger vi. Alltså de har ju en viloperiod nu innan de ska kalva. Så att de får gå här ett tag till nu. Och sen plockar vi in dem då, några veckor före kalvning till den andra laggården.
Kopodden av Växa.
Nu är det ju vårbruk och här i detta traktor, alltså fram i början på maj, då släpper vi ut djurerna. Och sen börjar skörden av gräs, ensilage. Sen går det hela sommaren liksom. Vi skördar ju ensilaget 3-4 gånger med 5-6 veckors mellanrum. Så där går det ett. Och sen kommer spannmålsskörden och där går hela tiden.
Vi är väldigt beroende av vädret och det kan jag tycka nästan är det jobbigaste med att vara lantbrukare. Att vi är så, vi kan inte planera. Kommer det regna, då blir det inte som man har tänkt sig den dagen. En lantbrukare, han går hela tiden runt, säger man. Ja, alla årtider håller han på att liksom gå runt hela tiden och börja på nytt igen. Men däremot en arbetare, han strävar hela tiden att komma uppåt i hierarkin eller, liksom, eller på arbetsplatsen. Men det har inte lantbrukaren i sig, utan han ska hela tiden klara sig runt. Han planerar för nästa skörd och nästa år. Liksom.
Jag är glad att ni kom iväg till Hannover i alla fall. Då, för jag funderar, när har ni semester?
Vi brukar ta en helg eller något. Vi var iväg förra året när den där coronan började. Då var vi i Polen och höll på att inte komma hem. Vi har försökt att, ja, 3-4 dagar så där och åka till lite huvudstäder och sånt i Europa.
Och då åker vi i mars. Och då är det inga turister, så det är fantastiskt trevligt att åka till de här lite större städerna. Och då kommer man in överallt och det går bra.
Får du en dåligt samvete då när korna är kvar hemma? Eller är det sonen som sköter?
Nej, det är ju sonen och anställda. Men man tänker ju på att det gör man ju liksom, att om det händer någonting. Liksom, det var det jag blev rädd för när vi var i Polen, om vi inte skulle komma hem. För det, de ska ju vara lediga och hur skulle det ha gått? Liksom här måste det är ju 24 timmar nästan här. Det blir larm på nätterna ibland när inte fodervagnen går och såna här saker. Så det.
Så de är alltid med, även om de inte är med på resan då? Så är de ändå med på resan, kan jag säga.
Ja.
Eller?
Ja, jo, det stämmer nog. Det är de faktiskt. Men det är ju... Vi lever ju så, kan man säga. Alltså, man säger nu, hur är det att jobba hemma? Men vi jobbar inte hemma, vi bor på arbetsplatsen. Och det är ännu värre.
Det är sant. Hur skönt är det att åka ut i traktorn ibland då?
Jo, ja, det är ju omväxlande. Man gör ju massa olika saker. Liksom. Det är allting. Sen på vintern är vi ju i skogen och tar ner träd och sånt. Så att det...
Kommer det en mjölkbil att hämta mjölken?
Varannan dag kommer det en mjölkbil att hämta. Men han är här på natten, så vi träffar aldrig någon chaufför. Min pappa jobbar med den när jag var liten, så jag tycker det är lite roligt det med tankbil. Jag har också mycket tankbil i min dag, så att jag...
Så ibland smyger du upp och tittar?
Nej, det gör jag inte, men att jag kan sakna ibland, för man får åka runt, det var ganska trevligt. Men han är här vid 11:30 på kvällen, så då är det sällan vi ser bilen.
Och sen hamnar mjölken då i Falköping, antar jag?
Mm. Den hamnar i Falköping. Crème fraîche är kanske den produkten som jag köper. Men jag köper ju ingen mjölk, för det dricker vi vår egen. Men vi köper ju ost och smör och så crème fraîche köper vi.
Grädde?
Ja, ibland. Men vi kan ju även ha lite egen grädde. Det kan vara skumma lite ibland. Så att det...
Vad är det lyxigaste med att ha ett lantbruk?
Ja, det har jag aldrig tänkt på, om det är lyxigt. Det har jag aldrig tänkt.
Lyxigt vet jag inte, men jag tycker det är ganska trevligt att jobba ihop med sin familj. Jag hörde på radio häromdagen att det var nästan vad svenskarna nu önskar sig mest. Att man skulle få vara mer med sin familj. Och det har väl kanske blivit nu det här med corona att de ser att det är viktigt alltså, att inte få träffas. Det känns och det betyder mycket. Och då kan jag tycka att det är väldigt trevligt att jobba ihop med sin familj. Barnbarnen kommer ju hit mycket och jag är också med här. Och det, en gård är en samlingspunkt kan man säga. På ett helt annat sätt då än om man har bara ett hus.
Är det någonting som ni gör på gården som ni skulle kunna tipsa andra lantbrukare om runt om i Sverige? Där ni känner att ja, men det här gör vi faktiskt väldigt bra.
Ja, det är klart att vi seminerar med köttras. Sen har vi också gjort så att när det blir kvigor då, alltså, utav de här köttraskalvarna, då har vi ju seminerat dem och då får vi ju ännu mer kött i den kalven. Och då brukar jag säga att det är som kinderägg de där kvigorna som kalvar in, för att då får man alltså lite mjölk ett tag utav den kvigan och man får väldigt bra kött när man skickar den till slakt och man får en kalv. Så det är tre önskningar i att man får det.
Hur vet du att du har haft en bra dag på jobbet?
Ja, det var en bra fråga, för jag tycker jag när jag...
Det är de som inte krånglar och de dagarna finns inte.
Nej, men jag, nästan varje kväll jag går in tänker jag borde ha gjort det och det. Men det kanske är dumt att tänka så, men...
Men jag är precis tvärtom. Jag är en sån här nöjd människa. Och när jag lägger mig på kvällen, alltså det är det bästa jag vet. Att gå och lägga sig och sträcka på mig och tänka, idag har jag gjort det och det och det. Och annars är jag tvärtom. Jag har inte gjort, men jag tänker på allt jag har gjort.
Han har säkert gjort mycket också.
Ja,
eller?
Det var säkert, men han tycker inte att det är så viktigt, men det är det ju.
Ja, jag kanske är lite mer pessimist.
Vad är målsättningen då, om du får önska framöver? Ska det bli större? Ska det bli fler kor? Ska du göra något annat?
Nej, vi har inte planerat att utöka, för vi tycker det är lagom det vi har. Och så när man utökar mer så krävs det ju ändå mer med mark och mer maskiner och större maskiner och mer folk. Och det är inte lätt att få tag i arbetskraft på lantbruket idag. Det är jättesvårt. Så jag tycker vi är lagom som vi har det.
Jag tänkte jag ska säga några ord för att se vad ni tänker. Hållbart lantbruk.
Ja, det är ju att ta hänsyn till naturen naturligtvis. Och det jag tänker på det är ju kanske öppna landskap och så att det inte växer igen. Och då måste vi ha djur. Ska människan sköta röjning och sånt i marker, då blir det jobbigt. Alltså djuren är ju fantastiska naturvårdare.
Det står på min punkt nummer 3. Öppna landskap.
Jaha, då har jag redan svarat på det.
Ja, det har du. Vi har inte tagit det. Varför jag ställer frågan är för att det är så oerhört mycket diskussioner om lantbruk och alla ska bli vegetarianer och ska man hålla på och det förstör naturen. Vad är era tankar? Hur känner ni när folk pratar så?
Ja, jag tycker var och en får äta hur de vill. Det är bara man vill ju inte gå ut och vi har ju såna där veganer och allting som de ju skadar. De kliver ju in på lantbruken, går in i stallar och såna där saker. Det är väldigt otrevligt att få in folk som inte förstår vad de gör. Det är det otäcka tycker jag. Liksom.
Brukar du tänka på det där att kor fiser och det förstör för naturen?
Nej, aldrig. Jag ser dem som riktiga naturvårdare istället. Så jag ser det inte alls så. Men jag kan ju tycka så här då, att vi har det lantbruk och det landskap vi har idag. Och det hade vi inte haft om vi inte haft lantbrukarna och djuren. Så att vi har ju hela tiden vårdat detta och det ska inte ifrågasättas hur mycket som helst heller, tycker inte jag.
Vi har ju så lite djur nu än vad vi har haft. Så jag kan inte fatta att det kan ha kommit upp nu. Det här med de fiser liksom. För det har de ju gjort i alla tider och vi hade ändå mer djur förut. Och nu fattas det ju djur. Vi klarar inte av att hålla markerna öppna.
Vad behöver man som lantbrukare? Vad behöver man hjälp med?
Jag vet inte vad man behöver hjälp med, men jag kan tycka så här. Titta på Finland. Där försöker de hjälpa lantbrukare och stötta dem på ett helt annat sätt i Sverige. Vi nonchaleras kan jag känna ibland lite grann. I Finland så är det mycket mer att de månar om sitt lantbruk och Norge också.
Vilken roll spelar EU för allt det här nu då?
Ja, det är ju att vi har lika lantbruk överallt och... Men sen har vi inte riktigt det ändå, för sen har ju varje land, de har ju lite sina egna regler och där tycker jag inte riktigt Sverige vill hänga med ibland, utan vi ska ha lite särregler som inte gynnar oss precis. Utan
vad kan det vara för typ av regler?
Ja, det är ju ofta en del bidrag som en del andra, som finnarna till exempel, de tar ut mycket mer bidrag och det. Och egentligen är inte bidrag bra, men nu är det så att konsumenterna behöver ha det liksom. Det, skulle det inte finnas så skulle ju maten bli fruktansvärt dyr liksom.
Podden börjar lida mot sitt slut för denna gång och vi ska strax ta adjö av Anna och Anders på Tummarp. Vinnare av såväl Växas pris som guldmedalj från kungen. Men vad är det egentligen som gör en vinnare? Har ni varit med mig hela serien Kopoddar så vet ni att vi nu har mött över hälften av de 10 vinnarna av årets mjölkbonde. Men vad har de egentligen gemensamt? Växas rådgivare Torbjörn Lundborg har funderat.
Kunskap.
Om du tittar på de 10 vinnarna då av årets mjölkbonde, vad skulle du säga är gemensamt för de gårdarna?
Ja, det som jag har sett i alla fall är ju att alla de här gårdarna ligger ju verkligen på toppnivåer när man tittar på produktionsnyckeltal då. De har hög produktion, de har djur som är väldigt friska, de får iväg mycket av den mjölken de producerar till mejerit. Ja, men de har koll på produktionen och de har ju framförallt koll på ekonomin också. Men det är klart, utan en bra produktion och en motor i företaget så kommer det inte komma någon ekonomi. Så det är ju en grundförutsättning skulle jag vilja säga. Sen är de ju väldigt framåt och ja, man märker att de är väldigt intresserade och satsar och så. Så att de är väl kanske lite extra kan man säga. Utöver det vanliga.
Så om man nu hör det här och känner att men jag skulle vilja bli nominerad av någon, vad ska man tänka på?
Ja, men jag tror att för förutsättningarna är ju att man har så att säga bra ordning på sin ekonomi. För det är ju det de tittar. Och sen så är det ju att man ligger i toppen när det gäller produktionsnyckeltal. Alla, både djurhälsa och produktion egentligen då. Man måste klara en hög produktion, låg inkallningsålder, klara låga celltal, liten självdödlighet på det och friska kalvar. Alltså det är många, det är rätt så komplext. Och jag är skitimponerad. Jag undrar om jag hade fixat det själv.
Nej, men vad man märker när man är ute, eller det som jag har märkt när jag är ute, det är ju att det är gårdar av olika storlekar. Du vinner ju inte det här priset bara för att du har en stor gård.
Nej, så är det ju inte, utan det handlar ju om att du är en duktig företagare. Det är en kombinerat duktig företagare och så att säga, växtodlare och djurskötare. Den kombinationen är det ju. Det är ju det som är lite roligt med det här priset, att alla som är riktigt duktiga har ju chans att vinna det då.
Nu ska jag snart åka härifrån då. Vad gör du då?
Jag ska åka ut och så. När jag börjar med på förmiddagen så fortsätter jag att
så. Så och skörda livets möda.
Det är inte jag som har sytt den bonaden. Men jag tycker den stämmer ganska bra med vad vi har för oss på den här gården.
Så nu ska du alltså ut i traktorn. Tänk om du skulle kunna lägga märke till där ute idag. Då, hur mycket du faktiskt gör på en dag. Ja. Så du kan ligga ikväll med bredvid makan och säga... Jag har också gjort mycket idag, du.
Ja, vi går ju upp rätt tidigt så att det blir ju lite gjort.
Vad är det för tid när du går upp?
Jag gick upp vid 5 idag, men Anna gick väl upp 4:00 så att för jag mjölkar inte idag, det gjorde Anna. Men man håller ju på till kanske 9 på kvällen nu, när det är ljust.
Jag går inte upp 4 alla dagar, men när jag mjölkar jag gör det. Men sen har jag den lyxen att när jag kommer in sen... Då jag äter ingenting, utan jag går ut direkt och mjölkar. Inne äter frukost 7:30. Och sen lägger jag mig en stund 8:00. Och det, du pratar om lyx förut, och då kan jag tänka, nu är alla andra på väg till sina arbeten och här ligger jag och har det så skönt. Så ligger jag åtminstone 20 minuter.
Då är det dags för mig att resa hemåt. Stort tack till Tummarp, stort tack till Anders och Anna som lät mig vara med er en stund på er fina gård. Nästa kopott hamnar vi i Skåne på Nyhemsgård.
Alla andra nästan som har lantbruk, de har tagit över föräldragårdar eller på något vis. Det gjorde ju inte vi. Vi köpte ju detta helt out of the blue liksom. Och tidningarna ringde, vi fattade ingenting. Men vadå, vi har köpt en gård, vadå då? Alltså vadå, men så förstod vi att det var tydligen stort.
Tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs snart igen. Tills dess, ha det så bra. Hej!
Du har hört Växas kopodd med Lotta Bromé och om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt.
Ska vi ta och lära folk lite västgötska eller?
öfsadröpet.
Ja, det har vi här på våren. Där. Då rinner det ifrån öfsade.
Ja, det är att det rinner vatten alltså, ifrån taken när det smälter.
Om Anders skulle vara ute och köra nu och skulle han gå ut traktorn så skulle jag säga trö inte det där för då chockar du.
Ja, det gör han inte för det är rätt så fast det gjorde här.
Så du berätta vad det betyder då?
Ja, det är att man kan sjunka ner liksom, sjunker ner i marken.
Trö inte det där, trampa inte det där va?
Ja, trampa inte det där.